Alltså jag menar, jag tycker det är väl bra att det finns medier som så att säga, vänder på stenar och upptäcker sånt som vi inte vill se eller sånt som vi kanske inte vågar uttrycka därför att majoritet, då blir vi fördömda, då blir vi outade, då ska vi inte få skriva där eller göra tv-program där eller ge ut böcker här och så vidare. Så det tycker jag, det är en allvarlig sak, för det drabbar ju faktiskt inte de som jag kallar knäppjökar, utan det drabbar ju de oliktänkande som kanske nya sanningar på spåren och som vill diskutera det. Och som faktiskt vill utveckla de tankarna i en diskussion. Men den diskussionen, den kapas liksom av de som tycker att det är tabu att ta upp frågan.
Ja, men jag säger varmt välkommen till Lennart Håkansson. Du har varit med i Mitt öga tidigare. Och då var ju ämnet så där lite närbesläktat i alla fall. Det var en diskussion om dagstidningarna som åtnjuter pressstöd och vad som då i sådana fall faller på dem för skyldigheter eller krav och så vidare med mera. Nu är ju ämnet yttrandefrihet, och du är ju en man som har varit i mediebranschen hela ditt yrke, eller är det så, hela yrkesverksamma livet kanske?
Ja,
börja på Sveriges Radio, sen har du varit på flertalet tidningar och då på senare tid också som chefredaktör och verkställande direktör för bland annat NSD och den andra tidningen som du kom till senare, har jag nu tappat namnet.
Ja, jag var på både Dalarnas tidning, eller Dala-Demokraten och Närkes Allehanda.
Vi har ju arbetat tillsammans tidigare och jag känner dig som en publicist, om man får sätta citationstecken runt det. Jag vet inte om det finns så många kvar längre publicister inom mediebranschen.
Det beror på vad du menar.
Ja, de som har pressetiken och de publicistiska, vad ska man säga, förtecknarna som ryggsäck på sig hela tiden.
Ja, men nu tycker jag du är lite hård, för alla tidningar som ges ut nu har ju ansvarig utgivare.
Så. Ja, det har de. Så. Men frågan är vad det är.
Sen kan de bedriva det mer eller mindre bra eller dåligt, så att säga. Men det är ju samma så att säga, funktioner nu som då.
Det är det väl på sätt och vis. Ja, vi kanske inte ska djupdyka i det, men varför jag bjudit in dig, det är därför att jag tänker så här, det har i alla fall flugit genom mitt huvud massor, frågan om yttrandefriheten och media, och det som är aktuellt just nu när vi spelar in det här, det gör ju bland annat, handlar ju om Donald Trump som gör sina sista dagar som president i USA, och ju nyss har blivit avstängd från Twitter, och nu på morgonen kom nyheter också om att YouTube blockerar honom.
Facebook
också på YouTube nu, om en tillfälligt vad det verkar. Och frågan vad det här har för relation till yttrandefriheten. Vi kanske ska börja i den änden, för jag menar, ditt svar är väl ändå att ja, men Twitter och YouTube och Facebook, de är ju privata företag, så de kan ju göra vad de vill, och ja, det är väl upp till dem att stänga av vem från helst, så att säga. Därför är det här ett icke-problem. Eller är det så du ser på det?
Ja, alltså, det kan man säga. Ungefär så. Det är ju privata företag som driver ett forum. Ett sorts jättelika kaféer där människor får träffas. Och det är klart, den som äger kaféet har ju rätt att slänga ut den som slår sönder inredningen, så att säga. De har ju inte... De har ju ansvar för yttrandefriheten på det sättet att se till att den inte missbrukas, helt enkelt. De har ju inget övergripande ansvar för att upprätthålla den i sig. Så att jag tycker nog att det inte är något konstigt att de... Jag menar, precis som jag, när jag var ansvarig utgivare för NSD, jag var ju väldigt noga med vad som fick publiceras. Och att det inte skulle publiceras något kränkande. Så att det finns väl inga forum som är helt fria egentligen.
Men ja, motargumentet åtminstone, alltså det har ju hänt så oerhört mycket på mediebranschen de senaste åren. Jag menar, när vi var verksamma tillsammans, du och jag, på Sveriges Radio, det är ju många år sedan nu, så såg det ju helt annars ut. Var konkurrensen till Sveriges Radio, det var, skulle det vara närradion det året? Så det fanns ju som en hel, vad ska jag säga, dominans av media just i de här traditionella formerna. Det var Sveriges Radio, Sveriges Television, dagstidningar.
Och där var det inte lätt att få komma in.
Det var inte lätt att få komma in. Nej, det var det inte. Så att det var ju journalisterna då som skötte om det här och bestämma vem som fick komma till tals i de här mer, liksom, mer öppna kanalerna. Men då har det ju hänt någonting. Vi har ju fått de här internetbaserade kanalerna som har fått allt större betydelse och hamnat i konkurrens med de traditionella medierna. Och det är ju frågan, kan man verkligen se sådana stora aktörer som, nu är vi ju själva på YouTube. Vad händer om YouTube bestämmer sig för att det här är en olämplig diskussion, det här ska jag inte föra på den där kanalen, och ska den bort? Och då är frågan, var ska vi ta vägen då, du och jag, för det här samtalet?
Vi kan ju gå till Vimeo eller Bamboozer.
Ja, och så... Ja.
Och lägga ut det på nätet. Så jag menar, det är ju, det här är ju nästan monopolföretag på samma sätt som Sveriges Radio och SVT var för några år sedan. Men det tycker jag inte ändrade. Sen finns ju, jag menar, även om man portas då, för jag skulle vilja säga att det här handlar mer om en portning av bråkiga gäster. Även om man portas så kan man ju, har man ju fortfarande kvar internet då, va? Men då är ju nästa intressanta fråga. Man kan bli portad även från internet. Mm. Jag menar, häromdagen så bestämde sig ju Amazon, som ju är en av de största serveroperatörerna, så de har en massa, stor del av internet i sina server. Och de har ju kastat ut den här plattformen som Trump-anhängarna har vänt sig till sedan de blev portade. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Parl eller något sånt där. Men alltså, och där har Amazon stängt den. Så att och då kan man ju säga, jaha, men ska inte internet vara fritt? Och det har jag funderat på sen vi pratades vid och du bjöd in mig till det här. Och då kan man ju säga att det finns, man säger internet som en infrastruktur då, och den ska vara öppen för alla. Men om man tittar, det finns egentligen ingen infrastruktur någonstans, varken digital eller fysisk, som är öppen för alla. Ta våra statliga vägar. Våra statliga vägar är öppen för alla. Alla har rätt att vara på vägarna och använda dem. Cykla, gå, köra bil. Men inte hur som helst. Alltså, det finns regler för hur man ska bete sig så man inte skadar andra och hotar säkerheten. Det finns trafikregler och så vidare. Så inte, liksom, och det är likadant med alla infrastrukturer. Om du inte sköter dig och missbrukar eller förstör infrastrukturen, då är det bra om det finns sätt att porta dem. Att säga. Kriminell verksamhet måste ju portas var den än uppstår, tycker jag.
Jo, så, men, ja. Men frågan är ju då, man måste ju veta vilka reglerna är så man kan följa dem i sådana fall.
Ja, det håller jag med om.
Och då är det väl så att i de här flera fall av avstängningar från de här, som du nämner, Twitter, YouTube, Facebook och så vidare, så i YouTubes fall till exempel, så lämnar de ju som ingen förklaring. Alltså, vi har stängt av dig, punkt. Ja, men varför det då? Man har ju rätt att överklaga och skicka någon slags mejl till dem då. Och de säger, vi har tittat på din överklagan och vårt beslut står fast. Punkt, slut.
Nej, det håller jag helt med om. Och jag tycker också att de är ju inte klara själva med vad de har för regler. Och det är därför de agerar så, liksom bara opportunistiskt. Va? Jag menar, skulle de tillämpa det de nu säger att de tillämpar, då skulle de ju ha stängt av Trump för flera år sedan.
Mm, ja.
Men de gör det nu när vinden har vänt och Trump är på väg ut. Det liksom gäller att kliva över på den vinnande sidan. Så att deras beslut är ju inte grundade i någon genomtänkt publicistisk utgivarstrategi. Utan det är ju bara på något sätt att anpassa sig efter hur vinden blåser. Så det håller jag med om. Det är väldigt oklart vad som gäller och vad de har för policy. Jag menar, det har ju varit diskussioner om det där tidigare, att man inte får ha haft en ammande kvinna i bild. Va? Däremot så har ju vissa konton kunnat ha väldigt lättklädda kvinnor i sexuella poser och så vidare. Det finns liksom ingen enhetlig linje. Man får i alla fall inte intrycket av att det sitter ansvariga redaktörer varje morgon och funderar på om vi kan publicera det här.
Jag tyckte det var intressant. Jag såg en intervju med Douglas Murray som jag har skrivit mycket om det här i sina böcker om Västerlandet och utförsbacken, som han i alla fall anser att vi verkar vara på väg ner för. Att han under intervjun tog fram sin mobiltelefon och så gick han in på Twitter och så kollade han. Jaha, ja. Khamenei i Iran, ja, han har fortfarande kvar sitt Twitterkonto. Han som skriver att han vill utplåna Iran från jordens, eller vad säger jag, Israel från jordens yta. Och så fortsätter han. Jaha, ja, Kinas det här propagandakontot som de har. Ja, just det. Ja, det är kvar, ja. Och så vidare. Att det blir väldigt konstigt här på något vis. Jo. Och den här opportunismen som du pratar om. Åtminstone i mina ögon väldigt genomskinlig.
Jo, och här är det ju, de är ju rädda för de inhemska amerikanska intressena, lagstiftarna och så vidare. Så att det är ju därför den här amerikanska frågan får dem att vackla på det här sättet. Annars har de ju svalt många kameler på det här området.
Den förmildrande omständigheten, om man ska säga, i det här fallet, det är väl att man då har tolkat det, antar jag, som att Trump ska man säga, delaktig i uppvigling, så att säga, av den här.
Jo, det har blivit en
folkmassa.
Precis, det har blivit en väldigt tydlig koppling till våldet, så att säga, och att det är en uppmaning till våld. Och då har ju Donald Trump har ju på något sätt klivit över en gräns. Och då, så det är ju i och för sig inte så konstigt att de reagerar nu, för att nu har det blivit på något sätt ett snäpp allvarligare. Förut var det väl många som inte trodde att det kunde bli vara möjligt, att det skulle bli liksom en våldsam revolt utifrån hans agitation. Men samtidigt de här, vad heter QAnon och de här väldigt militanta extremhögergrupperna, de har ju fått hållas väldigt länge, och där har det ju varit ganska tydliga uppmaningar till våld och mord långt innan Trump hetsade sina anhängare till. Men nu har de ju rensat ut dem tydligen från plattformarna.
Mm. Ja, det är ju annars en fråga. Hetsade Trump till det här upploppet? Eller ja, gjorde han det inte?
Det kan man nog säga att han gjorde.
Det tycker du?
Mm. Ja, det tycker jag. Han uppmanade dem ju faktiskt bokstavligt att gå mot kongressen då. I sitt tal utanför Vita huset när demonstrationen var på väg. Så att det är nog ingen ledare i västerlandet i alla fall, inte sen Hitler i alla fall, som på det sättet har manat pöben att förstöra och hota och krossa glas och så här.
Nu måste jag erkänna att jag inte sett det där talet som han höll innan där, men sa han det bokstavligt?
Han sa att nu ska vi visa vår styrka ungefär. Och det var i de termerna. Han sa inte konkret att de skulle bryta sig in, men sen sa han ju, hade han ju ett litet tacktal efter den där också, att han sa att det var very fine people, eller vad han uttryckte det, så att säga. Så att han blev ju inte förskräckt av vad som hände. Inte förrän det blev väldiga reaktioner, då var han tvungen att hålla ett nytt tal och fördöma det, så att säga. Men han fördömde det ju inte direkt efter händelsen. Så att, ja, det är...
Nej, men det kanske är poänglöst att gå in i någon slags detaljdiskussion om Trump där. För det vi pratar om är ju egentligen yttrandefriheten och vem som ska ha rätt att yttra vad när, så att säga.
Och här är intressant. Jag tycker det är intressant som DN tog upp häromdagen ett citat av John Stuart Mill, den gamle filosofen, eller att han tar upp just det här att det faktiskt beror på vilken situation man står i. Jag ska läsa här att om åsikten att spannmålshandlare svälter ut de fattiga, den ska man få vara fullt tillåten att yttra, men inte inför en upprepad folkmassa som samlats framför en spannmålshandlares magasin. Alltså det är ju precis en förutsägelse av vad som hände med en folkmassa samlad framför kongressen. Då får man inte uppmana till att visa sin styrka. Alltså det, om man ska översätta det här så kan man, eller analysera här, så kan man väl säga att i så att säga lugna salonger med bildade människor ska man kunna framföra vilka åsikter som helst. Men inför en våldsam pöbel så ska man inte få framföra vilka åsikter som helst, därför att de går från ord till handling. Det är så att säga, det blir ju uppvigling om vissa åsikter framförs i vissa sammanhang. Och Facebook och Twitter är ju faktiskt medier för uppvigling. Där man hetsar varann. Så att det är däremot i mera civiliserade diskussionsforum skulle man mycket väl kunna framföra de synpunkterna. Jag tycker det är en intressant distinktion. I vilket sammanhang sägs saker?
Jo, men då återkommer man ramlar som hela tiden tillbaka, tycker jag, till den här arbitrary judge som bestämmer lite hipp som happ vad som är, och allting blir ju tolkningsfrågor till slut. Men låt oss lämna det här med Trump i alla fall, för att vi har ju, det händer ju saker även här nästgårds, så att säga, i Sverige. Jag tycker det intressanta är ju att YouTube dagen för julafton bestämde sig för att radera Sveb-TV, och jag vet inte om du känner till Sveb-TV som ett stort, vad ska man säga, en stor alternativ kanal, tv-kanal på YouTube som, ja, då, enligt vad de påstår själva i alla fall, som har ungefär 1 miljon, eller hade då när de var på YouTube, 1 miljon visningar per vecka i sin kanal. Och bjudit in lite speciella gäster. Vi hade väl Leif Östling här, före detta vdn från Scania, som var med, och det blev ett himla liv för vad han hade sagt då. Och så dessutom har de ju bjudit in Elsa Widding, denna fasansfulla kvinna som ifrågasätter klimatteorierna med hjälp av vetenskap dessutom, inte bara något fritt tyckande. Jag vet inte, det känns ju väldigt märkligt.
Men, jag har inte följt den och inte varit där. Jag bara känner till namnet efter vad jag har läst om dess roll och funktion.
Jag har tittat rätt mycket.
Jag kan inte ha några åsikter om vad som är i den, så att säga.
Ja, just det. Nej, men det är också kanske ändå till syvende och sist lite poänglöst. Jag har tittat rätt mycket på vad de har gett ut för någonting, och de är ju väldigt kontra mainstream, kan man säga. Ifrågasätter mycket av, ja, det handlar ju om allt från flyktingpolitik till det här med klimathotet.
Det är alltså ett forum för konspirationsteorier, kan man säga.
Nej, det tycker jag inte man kan kalla det för. Men som sagt, jag tycker inte vi ska ge oss in i någon diskussion. Och jag har inte tänkt mig ställa mig här och försvara Sveb-TVs teser eller vad de nu... utan grejen är, ska de få finnas eller inte få finnas? Det är ju det som är huvudfrågan. Vi pratar yttrandefrihet här nu. Och då tyckte jag det kändes väldigt märkligt, för jag förstår inte varför. Även om de säger knäppa saker i många ögon, så enligt John Stuart Mill då, som du hänvisar till, så är det faktiskt så att han propagerar ju för att de ska få tala. För det kan ju faktiskt hända att de har något vettigt att säga mellan raderna i alla fall.
Jo, det tycker jag. Alla knäppskallar ska ha rätt att uttala sig, så att säga. Men då får man ju komma ihåg att YouTube är ju en kommersiell verksamhet, och om då deras annonsörer som mer och mer jobbar med hållbarhetsfrågor och klimatfrågor, om de kommer fram till att de vill inte synas på ett forum där klimatförändringen ifrågasätts och förlöjligas, så kan jag ju förstå att de inte vill annonsera där. Jag menar, alla har ju rätt att rädda sina rykten och image och varumärken. Och Och då får ju YouTube ta ställning till om man vill bli en som tillåta knäppskallarna eller om man ska så att säga tänka på sina affärer. Det är ju inte svårt, det är ju inte krångligare än så. Sen kan man tycka vad man vill om det, att det är kommersiellt styrt. Men jag har ingen liksom moraliska invändningar mot YouTube i den frågan. Så att säga. För att jag tycker väl att yttrandefriheten får ju inte vara att fakta och vetenskap ska balanseras av knäppjökar bara för att det ska bli balans.
Men varför kallar du dem knäppjökar för?
Därför att de har ingen vetenskapligt underlägg för det.
För vad då?
För att det inte pågår en klimatförändring. Jag menar, det är vaccinmotståndaren ett annat exempel. Va? Som det finns ju heller inget belägg för att mässlingsvaccin skulle på något sätt vara för. Det är såna här konspirationsteorier som är direkt alltså fara för folkhälsan.
Mm.
Då det är klart de ska få framföra. Alla har ju fått stå, dårar har ju fått stå på torgen och skrika förr, och det kan de väl göra, men det innebär ju inte att en kaféägare vill ha dem inne på sitt kafé. Då blir han av med de andra gästerna så att säga. Så låt knäppjökarna stå och skrika i något hörn. De ska ju få höra, så man ska ha chans att lyssna på dem. I Hyde Park i London har ju i många år funnits så här
speakers corner.
Mm. Där har man ju, ifall man har velat vila benen i 10 minuter, kunna sitta och lyssna på olika mer eller mindre engagerade människor i olika mer eller mindre perifera frågor. Och jag menar, det ska ju få finnas. Och samla de anhängare genom egen kraft, så är väl det okej. Okay, men man kan ju inte kräva att andra ska hjälpa dem. Det är liksom det som är skillnaden.
Vi har ju... Vad heter han? Nils Funke, vad har vi? En journalist och akademiker som sysslar mycket med yttrandefrihetsfrågor. Han tar väl sig också an den här frågan om huruvida de här kanalerna ska ju bedömas så som du gör det, alltså med att de är privata företag och därmed kaféägare, som du uttrycker, kan slänga ut vem de vill. Men han menar väl på att de har en så pass dominant ställning här. Så att det är inte så enkelt.
Jag brukar faktiskt hålla med honom i det mesta. Han är ofta klok och kunnig i de här frågorna. Men jag tycker han har fel där. Därför att då skulle man ju ha tvingat Sveriges Television och Sveriges Radio då, när de hade dominerande ställning. Men där tänkte man väl då att tidningarna får ta hand om slasken då på sina insändarsidor. Så att man kunde vara lite finare än de kommersiella tidningarna. Men inte ens de kommersiella tidningarna har någonsin tagit in vad som helst. Och det finns ofta bara en lokal tidning på varje marknad. Och de tar inte heller in vad som helst av lokala knäppjökar. Så att det är... Det är inte, jag håller inte med Nils Funke i det, att bara för att man har en dominerande ställning ska man släppa fram vad som helst. Det är liksom inget bra argument.
Ja, just det. Vad som helst är väl en fråga. Men, ja. Ja, men jag ser att vi har lite olika uppfattningar. Men jag tycker att det blir lite problematiskt när du säger knäppjökar, och då går det ju egentligen emot John Stuart Mill, för han säger ju det att även om det nu finns sådana som har kontroversiella uppfattningar, så säger ju han att i de här oortodoxa uppfattningar så kan det faktiskt finnas sanningar, och därför bör vi släppa fram de här, så de ska få en röst. Och det är väl klart.
Absolut, det tycker jag också, att om man har en åsikt, men det innebär ju inte att alla forum måste ställa upp att sprida den åsikten. Jag menar, det finns ju, man kan starta en blogg på nätet, du kan så att säga ha e-postutskick till och så vidare. Du kan ju, så länge, det kan du ju göra så länge du inte uppmanar till våld och brott och så, va? Så kan du ju alltid få framföra dina åsikter.
Men jag vet inte vem du använder, som du driver ju affärer i norr, den här online-tidningen. Jag vet inte vem du var som internetleverantör till den, men det kan ju hända sig att den internetleverantören säger att den här tidningen vill inte vi ha på våran server. Ja. Det är ju samma där då, fråga sig om de här som är internetleverantörer, om de upprätthåller en infrastruktur ungefär som jag tror att du nämnde vid något tillfälle, om det är liksom Televerket som fanns förr i världen som distribuerade telefonsamtal, och det var väl inte upp till Televerket att bestämma vad som sades i de där telefonsamtalen. Om de är infrastrukturleverantörer eller om de är kaféägare, det är väl det som är frågan. Och det är ju samma med de som äger serverutrymmena som vi alla nu finns på. Om de också har samma möjlighet att säga nej, affärer i norr, det ska vi inte ha. Det är kontroversiellt.
Jo, alltså i princip skulle de kunna göra det om jag gör sådana saker som liksom inte, som jag var inne på med statens vägar förut, inte ens infrastruktur är helt fri från regler för uppförande.
Ja, men om du inte vet vilka reglerna är. Ja, vilken hastighetsbegränsning råder här egentligen?
Ja. Jo, det är väl ett, och det är väl ett problem, och det är ett problem också att det är ganska svårt att komma i kontakt med de här jättarna på nätet. Jag kommer ihåg en historia som gällde en kommersiell aktör, så det väckte ju naturligtvis inte så stort intresse i kulturella kretsar och som det här. Men det var en pizzaägare som började 10 år sedan. Han började med man kunde beställa pizza digitalt. Och så hade han hade 10 olika pizzarestauranger med egna namn i den här kedjan. Och de här låg ute på nätet, och han hade länkar emellan dem då. Därför att, för att liksom upplysa människor i olika bostadsområden, det var i Stockholmsområdet. Han blev avstängd från Google sök, alltså. Därför att Google tolkade hans länkningar mellan sina olika enheter som ett sätt att försöka luras för att få upp relevansen för sina sajter. Och Google är väldigt noga med att se till så att ingen liksom bluffar och liksom får upp konstgjord trafik för att komma högre upp i Googles sökmotor. Så han blev avstängd. Och det tog honom ett år, för det var ju inte så han hade gjort, va? Men det såg ut så, tyckte Google. Och det tog honom ett år. Det var svårt att komma i kontakt. Det var svårt att föra en diskussion. Han var spärrad från Google-sök helt enkelt under ett år. Så att där var man väldigt känslig när det gällde då liksom att fiffla med reglerna för så att säga, sund trafik. Så att det har ju alltid, det finns regler för allting. Och här var det då, kan man säga, Googles trovärdighet som slog på spel. Att ingen sajt ska kunna genom konstgjord trafik få upp sin relevans och därmed tränga sig före i kön, så att säga, när det gäller sökträffarnas rangordning.
Men tycker du inte att det är något problem med att Google har ju blivit en sån dominerande sökmotor också? Om det fanns en sån där sökmotor som säger ja, men jag filtrerar inte, så man kunde gå till istället om man nu ville det, så att säga.
Ja, men du kan nog gå till Yahoo fortfarande, va?
Det finns några, det kan du nog, ja.
Som har 10% eller något sånt där av marknaden. Så att det finns, men jag menar, det är alltid problem när ett företag får en monopolställning i alla möjliga frågor, ekonomiska och i det här fallet då när det gäller vem har rätt att komma fram. Och det kan ju bli ett väldigt problem. Nu pratar jag ju mest om sånt som är direkt, så att säga, ja, lagbrott eller på gränsen till lagbrott, uppvigling till våld och förföljelse av oliktänkande och så. Det är det jag pratar om i första hand. Men det är klart, det kan ju bli problem om till exempel Google och Facebook och YouTube och Twitter skulle plötsligt styras av en politisk agenda. Alltså att gynna vissa politiska krafter. Och det är det de beskyller dem för att göra nu, de här som har blivit avstängda naturligtvis. Va? Men det skulle ju naturligtvis, om de skulle använda all sin kraft ungefär som Murdoch och andra mediemoguler har använt sina tidningar och medier för att främja en viss politiker eller ett visst parti, då det skulle ju...
Är det inte det de gör nu?
Ja, men nu handlar det ju om saker som är i princip kriminella.
Inte, men Sveb-TVs kanal är inte kriminell på vilket sätt i sådana fall?
Nej, den kan jag inte.
Nej,
utan nu pratar jag om de här QAnon och de här rörelserna.
Utan det räcker med att vi kallar dem för knäppjökar så är liksom saker i världen.
Nej, de måste uppmana till våld eller förföljelse av oliktänkande. Eller rasistiskt våld. Det är det som gäller. Det är inte hävda att vi ska ha högre skatter eller lägre skatter. Det är alltså vanliga politiska åsikter ska naturligtvis få fram. Finns väl ingen traditionell kaféägare som inte tycker det är trevligt om gästerna sitter och pratar politik, så att säga. Och där ska inte en kaféägare som slänger ut dem som inte tycker som han kommer ju snart att gå omkull. Och det är samma, det finns vissa, som så, i så många sammanhang så är det ekonomin som ser till att det funkar något sån här hyfsat. För att det är kontraproduktivt och kontrakommersiellt att vara för, så att säga, stänga ute för mycket folk. Då går de någon annanstans och då startar det något nytt som är mer öppet, så att säga. Mm. Och det skulle väl, de här alternativa forumen, de skulle väl ha kunnat växa om de inte var så udda så att de inte lockar mer än de här liksom redan troende.
Flera av de som jag bjudit in till den här kanalen har alla, inte alla, men flera av dem har haft samma problem. De går under det som jag brukar kalla för rubriken "En ska bort". Och då har vi den här trenden med, som på engelska kallas för cancel culture, att vissa ska bort helt enkelt. Ja. Och de är alltså meningsmotståndare då till någon. Och jag har själv varit utsatt för det där med, inte så stora men ändå små drev på Facebook där. Pelle ska bort för han är ju så hemsk.
Ja, du menar de här som tycker att bara för att de tycker si och så ska man inte få skriva.
Då ska
där,
man inte få skriva.
Där. Ja.
Så det är flera av dem som jag har pratat med som på olika sätt liksom råkar ut för det här. Och då är ju frågan också om liksom den här, vi har ju haft en diskussion i Sverige om det här med åsiktskorridoren då, som krymper allt mer. Och jag är en av dem som skulle vilja skriva under på det. Alltså jag fattar ju inte om jag får ta bladet från munnen här, när det gäller, om vi nu tar det här med Sveb-TV. Låt säga att de är knäppjökar. Vi bestämmer oss för det, du och jag. De är knäppjökar.
Jag menar inte så, dem. Jag menar udda människor som hävdar.
Hypotetiskt. Okay. Vi säger Sveb-TV. Ja. Mikael Wilgert och company. Med knäppjökar. So what? Alltså vad är det som är så himla farligt med att jag ska titta på deras intervjuer och vad de säger? Jag tycker ju det är intressant. Jag tittar jättegärna på sådana som är far out och sådär. Så jag får se nu hur de resonerar och vad de grundar sina åsikter på. Vad de har för logik bakom och så vidare. Det är väl jätteintressant att veta. Och det är som att man får för sig att när någon uttrycker en åsikt som är... Och ta Elsa Widding till exempel med klimatskepticismen. Jag tycker det är jätteintressant. Jag har tittat på i stort sett alla hennes föredrag. Hon måste ju försöka bilda med en uppfattning. Har hon nu något vettigt att komma med ur vetenskaplig synpunkt om det här med klimatkrisen eller inte? Eller ska vi alla gå bakom Greta? Jag måste ju kunna få ta del av andra uppfattningar för att kunna själv bilda mig en uppfattning om vad som är relevant och inte. Men om man har en kultur där man stänger ner och den ska bort och den ska bort och en ska bort där och en ska bort där för att de delar inte mainstream-uppfattningen. Ja, men...
Ja, nej, men det handlar
varför hamnar vi då? Jag läste på Wikipedia om hur det gick till när nazisterna gjorde sina inskränkningar i yttrandefriheten. Ja, som de skriver på Wikipedia, det skedde stegvis så att det var liksom ingen som riktigt märkte det från början. Jaha, tänker jag när jag läser en sån här formulering. Vart är vi på väg nu då själva med det här med att vi liksom ska ha den där jäkla korridoren och att det betraktas som så farligt med de här människorna som har andra uppfattningar. Men jag har ju, titta här, inne här så har jag ju ett organ som fungerar alldeles utmärkt självständigt. Jag kan väl få bedöma själv vad som är knäppjökt och inte.
Jag har inget problem med Sveb-TV och andra forum, så att det är ju frivilligt att vara där, så att säga. Det är ju, och jag men sen tycker jag det är lite fel att sätta Greta mot den här Elsa Widding, för de är ju liksom egentligen inte parter i målet, utan det är ju den vetenskapliga diskussionen som är intressant, att jämföra den liksom förkrossande majoritet av forskare som är på ena sidan och de lilla minoritet som är på andra. De kan det vara igen, men
ja, men nu framför du ju ett sånt där åsiktsargument att nu har vi ju den här majoriteten som tycker så här och därför måste det vara så.
Ja, men jag säger, det kan vara intressant att jämföra dem, inte att jämföra språkrör som Greta och Elsa. De är ju på något sätt...
Ja, vad är det för fel på Elsa Widding då, hennes resonemang i sådana fall?
Ja, men då vill jag hellre liksom ta del av dem som hon bygger på, för hon är, vad jag förstår, inte vetenskapsman eller journalist. Som tar fram och presenterar med länkar och bakgrund. Så jag vet inte, men
ja, det... Elsa gör det då verkligen. Men jag säger, det är inte det här som är poängen. Jag ska inte behöva...
Ja, men jag har inget problem med det. Då tycker jag... Men jag håller helt med om det här med åsiktskorridoren. Men den tycker jag är mest stötande inom, så att säga, kulturen och framförallt vetenskapen, att man inom universitetsvärlden, där det verkligen själva kärnvärdet är en fri och öppen diskussion, och där är liksom en av de grundläggande poängen är att man ska ifrågasätta allt och pröva allting, pröva alla sanningar, och det är så vetenskapen kommer vidare. Och att, som det sker mer och mer i universiteten, att brännmärka och, vad heter det, triggervarna för obekväma åsikter som ifrågasätter de gällande allmänt omfattande åsikterna. Det tycker jag var jätteallvarligt. För är det någonstans där man ska så att säga på ett nyanserat sätt under diskussion måste ifrågasätta alla gällande sanningar och majoritetstyckanden, och så är det där, va? Och även i medierna. Så jag menar, jag tycker det är väl bra att det finns medier som så att säga vänder på stenar och upptäcker sånt som vi inte vill se eller sånt som vi kanske inte vågar uttrycka, därför att majoritet, då blir vi fördömda, då blir vi outade, då ska vi inte få skriva där eller göra tv-program där eller ge ut böcker här och så vidare. Så det tycker jag, det är en allvarlig sak, för det drabbar ju faktiskt inte de som jag kallar knäppjökar, utan det drabbar ju de oliktänkande som kanske nya sanningar på spåren och som vill diskutera det och som faktiskt vill utveckla de tankarna i en diskussion, men den diskussionen, den kapas liksom av de som tycker att det är tabu att ta upp frågan. Och jag gissar att det är det du menar när du pratar om korridoren, och det tycker jag, det är ett stort problem, va? Och det är ett stort samhällsproblem. Inte att våldsromantiker blockas från
det har jag inte försvarat. Nej, men jag menar, mina två huvudargument är väl att diskussionen ska vara öppen, alla ska få ta del av olika uppfattningar, och sen måste man ju mana till publiken, inte att via censur tala om för dem hur de ska tycka eller vad de ska få ta del av, utan att var och en får tänka själv. Var det inte så vi ville att det skulle fungera i ett demokratiskt samhälle? Folk skulle ha rösträtt, och de ska alltså ha rätt att bilda sig en uppfattning. De har rätt att vara med och bestämma vilka som ska styra samhället. Och till det behöver vi upplysta människor som kan fatta egna självständiga beslut om vad de anser är det rätt och inte.
Jag håller helt med det. Och här är ju problemet med Trump och hans anhängare, att de kortsluter just den processen när de så att säga inte accepterar resultatet i ett allmänt val. Det är ju precis det du säger nu som Trump och de kortsluter. Och det gör ju det att då hamnar vi på något sätt utanför spelplanen för demokratin, genom att ifrågasätta demokratin. Och frågan är då om man... Och då har vissa forum helt enkelt utvisat dem som kastar omkull demokratins funktionssätt och vill ifrågasätta den. Och egentligen öppnar för terrorism och maktutövande med våld. Det är ju det som på något sätt har ställt det här på sin
spets. Jo, det är ju en risk förstås. Och Ja, man kan ju undra. Trump har ju skött, om du frågar mig i alla fall, om jag nu ska yttra någon åsikt i frågan, så har han ju skött det väldigt konstigt efter valet. Han har ju betett sig som en 12-åring som förlorar en fotbollsmatch och skyller på domaren.
Ja, men så har han betett sig i 4 år. Det är bara det att det har eskalerat på slutet.
Ja. Men hur som helst, jo, det är klart, man riskerar alltid att få extremister som vill begå våldshandlingar och så vidare med mera. Men det är, ja, man kan inte bota det genom att strypa yttrandefriheten. Det är väl det som jag tänker på.
Nej, men man kan begränsa formen därför när uppvigling kan ske, så att säga.
Ja, just det. Men det är ju förbjudet enligt svensk lag i alla fall, med uppvigling.
Jo. Och det har väl vi som har varit politiskt aktiva en gång i tiden vet väl att det alltid har kommit in mötesförstörare även på fysiska möten. Och de har man ju på ett eller annat sätt försökt få ut för att kunna fortsätta det civiliserade samtalet och den politiska diskussionen. Så jag menar, det är ett ordningsproblem, så att säga, i diskussionen och yttrandefriheten.
Och en del möten är problematiska per se, som det heter. Ja, inte minst i extremvänstern. Men du, byta lite spår här. Jag tycker det var intressant att följa också turerna kring Aron Flam och hans Det här är en svensk tiger. Det har ju handlat om hans bokomslag där han,
ja.
Om man nu ska, beroende på hur man ser det, om han nu har parodierat den här gamla klassiska teckningen eller om han har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång. Men jag tycker, jag har väl liksom tänkt så här när det gäller den där processen som är lite kafkiansk i sin karaktär, att det, för mig har det inte handlat om det här upphovsrättsintrånget, och inte minst sen det gick till allmänt åtal, att det är också ett liksom sätt, det är någonting det är någonting här som gör mig lite varför händer det här och varför händer det just nu och varför händer det just Aron Flam? Jag tänker på, jag gav ut en bok en gång som heter Gud är en burk Coca-Cola.
Ja, det blev inte för mig.
Kunde man ju bli stämd för intrång i det registrerade varumärket där. Skadestånd på 6 miljoner eller jag vet inte.
Vilket varumärke menar du?
Ja, det var det där dryckes.
Gud eller Coca-Cola.
Ja, precis. Två stycken.
Guds varumärkets skydd var väl mera hotat än Coca-Cola. Coca-Cola var väl snarare positivt.
Ja, där de tvistade i lärde. Nej, men vad säger du om den processen?
Alltså, jag tycker ju den där processen var trams. Alltså, att hävda att ett privat företag som det var, som köpt rätten till den där symbolen, en svensk tiger, alltså att den ska få hindra att en svensk historisk, ska man säga, emblem eller vad det kallas, att det ska få parodieras och användas liksom i en kulturell diskussion. Det är ju,
ja, parodier eller parafraser.
Självklart ska det inte bromsas av en kommersiell upphovsrätt. Och det är ju, då kan man ju fråga sig då, finns det en ideell upphovsrätt? Är det någon konstnär som har skapat den där symbolen en gång som blir kränkt av detta? Och det kan man ju knappast säga, eftersom den har nått en sån höjd så att det är en nationalsymbol på något sätt för en politik under kriget. Så att jag tyckte bara det var konstigt hela vägen.
Ja, det som jag tycker är konstigt, om det är en civilrättslig process, men nu har det alltså lett till allmänt åtal. Det är alltså åklagaren som har bestämt att, det är staten som har bestämt att Aron Flam ska stämmas för det här.
Ja, det är trams, tycker jag. Men
är det ett uttryck för det vi har diskuterat här, att det är ett sätt att försöka, ja, hans böcker blev ju beslagtagna, men sen blev de ju släppta sen igen efter överklagan. Men det är väl ganska ovanligt att man beslagtar böcker i Svea rike.
Ja. Nej, där står jag helt på hans sida. Och vad som, om det ligger något underliggande politiskt syfte, är det du menar? Det har jag svårt att bedöma faktiskt. Men jag tror, ja, jag undrar om det inte bakom det hela ligger att det här företaget har köpt rätten till det här och liksom och tycker att det är någon form av avtalsbrott om staten tillåter att det är ut och vill liksom stoppa det och på något sätt att det blir en process av det. Och vad lagarna och reglerna säger, det vet inte jag, men jag tycker spontant att det är jättekonstigt. Om det ska vara så att man, ja, men man måste kunna få använda Tre Kronor, alltså den här emblemet som vårt hockeylag har. Man måste väl få göra narr av det också. Precis som man får göra karikatyrer och använda svenska flaggan i alla möjliga sammanhang med gula och blå mönster. Och man får väl göra parodi på det kungliga emblemet, du vet den här kronan liksom som man sätter som stämpel på kungliga hovleverantörer och sånt där. Alltså det, man måste få driva med sånt. Annars hamnar vi ju i samma sällskap som den politiska härskarna i Iran. Som inte tillåter man driver med Mohammed. Man får ju våga inte göra en teckning på en skäggig man utan att riskera en bambulla så att säga. Det är fel färg. Det ska vara svart, du klarar det.
Det går att ordna artificiell väg. Jag citerar ju Douglas Murray här tidigare och han i ett samtal också som jag såg honom i så hade han någon slags sammanfattning av det här med cancel culture och den här politiseringen som pågick och under rubriken som han sa i skuggan av andra världskriget we must not become Nazis. Att det var liksom den stora underrubriken eller överrubriken för hela västerlandet nu så här när de skulle fortleva sina dagar. We must not become Nazis. Och nu var,
för... Alltså han sa, han menar genom att korta var... människor så, och hindra att, olika tänkande.
Ja, att det var västerlandets etos på något sätt. Att nu får vi bara med se till så att vi inte blir nazister igen. Och jag har tänkt mer och mer på om det finns en sån här paradox i att i denna strävan att så att säga tysta allting som kan ens liksom misstänkas andas vara åt det hållet så kommer man själv att bete sig precis som nazisterna gjorde.
Ja. Jo. Därför är det ju alltså, det är viktigt att skilja på åsikter och vad säger, olika uppmaningar till handlingar som kan vara kriminella. Det där går någon sorts skiljelinje. Men det är ju var den gränsen går det kan ju vara svårt att avgöra. Naturligtvis. Men det blir ju det är på något sätt lättare att diskutera Trump än att diskutera mer närliggande områden. För Trump, han är ju så extrem. Men det blir intressant att se var den landar, den här rättegången om en svensk tiger. Det är ju...
Åklagaren har ju överklagat till hovrätten, så det ska väl upp till våren här, mars tror jag. Ja.
Det kan jag tänka mig, det kan ju bli en sån här, oavsett utfallet så kan det bli en sån här sak som kanske leder till en diskussion om lagstiftningen, så att säga, om tillräckligt starka krafter på förlorande sidan, så att säga. Jag tycker att detta är orimligt, att det ska vara så här.
Ja.
Ja, vi får se.
Det var väl därför jag ville prata med dig, med tanke på... eventuella dragningar åt det här hållet i olika forum. Från Trump till Aron Flam.
Det
känns som att vi båda hamnade i lite så eftertanke.
Jag tycker det som dina frågor och ditt resonemang utifrån det tycker jag ändå man Och där är vi nog överens att det finns en fara i det här att det alltid ska vara hegemoni på något sätt i åsikterna. Alltså, det ska vara en... Det är väldigt... Man blir, riskerar ju att bli väldigt socialt, yrkesmässigt och medialt isolerad om man tycker fel och framför det. Och blir en jobbig person, så att säga. Det, som förstör stämningen i olika sammanhang och så. Och det är ju... Och här tror jag att det är mer trångt i Sverige än i många andra länder. Alltså, i Sverige har ingen diktatur som sätter gränserna. Va? Men om man jämför med Frankrike, där är ju inte folk lika rädda för att tycka olika. Och det kan vara ganska hetsiga diskussioner även bland vänner och släktingar. Utan att man för den skull blir ovänner för livet. Men i Sverige är det som att om man inte tycker lika så platsar man inte i gruppen.
Ja. Ja, jag följer ju många diskussioner i både engelska och amerikanska kanaler. Och det finns väl en trend även i Storbritannien och i USA, vad jag förstår, som går åt det här hållet. Så jag tror inte Sverige alls är unikt.
Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror att det är mer på det personliga, privata planet. Är mer, man är mer rädd för att uttrycka åsikter i Sverige än i andra länder, många andra länder.
Jag får tipsa där om Göran Adamsson och Mats Alvesson som var med tidigare här i kanalen. Deras diskussioner omkring. Det var inte då yttrandefrihet, men mer om det här med politisk korrekthet och vad det kan leda till i sin förlängning. Jag tycker det känns som att det är lite eftertanke i båda våra hjärnor här, och det kanske då är läge att lämna diskussionen och fortsätta fundera på egen hand. Vad är det? Vad är det som gäller och vad är det som inte gäller? Därom tvistar de lärde.
Jo, och det är min poäng. Det är viktigt att de lärde får tvista. Men däremot så behöver vi inte...
inte knäppjökarna. Ja, då är det frågan, vem bestämmer vem som är knäppjök?
Ja, det måste väl vara de lärde.
Och vilka är det?
Ja, det är många självutnämnda. Ja.
Tack så hemskt mycket, Lennart.
Ja, tack.